Ellen, du har läst Sara Martinsons bok Kvinnor utan barn, och vad har du tänkt prata om?
Jag har tänkt prata om kvinnor utan barn och våra ärkefiender, kvinnor med barn.
Okej. Okay. Okay. Har ni märkt att självhjälpsindustrin liksom bara sväller? Det finns ett oöverskådligt utbud av litteratur, webbsidor, poddar, tidningar, tv-program, appar. Och liksom de här har nästan alla miljontals användare. Människans intresse för att konstant få ett bättre och lyckligare liv visar nu inga tecken på att avta. Det här ska jag prata om. Biffen! Jag säger bara Twilight.
Twilight, ja.
Du har sitt på det.
Ja, den här härliga filmserien, den fyllde nyss 15 år, tänk. Så jag har tittat på dem alla. Och jag ska nu analysera hur bra eller dåligt de håller tidens huggtand. Och varför är unga nu intresserade av serien som liksom helt klart inte hade gått igenom en pitch meeting idag? Eller är det just därför att det är så hemskt att de tycker att det är bra?
Underbara ämnen. Ellen, du får börja.
Jag har då läst Sara Martinsons nya bok Kvinnor utan barn, som har funnits ute några veckor i alla fall. Och på de veckorna så har den hunnit stir up som ganska het debatt i Sverige, i alla fall i vissa läger. Och har ni hört om den här boken, eller har ni sett den här boken, eller har ni läst den till och med?
Jag har börjat läsa den, men jag måste säga att jag inte riktigt orkar, för jag tyckte den var lite gnällig. Och sen har jag nog följt med vissa av de här debatterna, det har verkligen hettat till.
Jag blev väldigt sugen på den här boken redan innan den kom ut, när det började ryktas om den på internet. Och den här boken är alltså en samling essäer, ska man kunna säga, som alla handlar om som under rubriken avslöjar då reproduktion och livets mening och kvinnor utan barn. Hon beskriver i bokens första del, eller den här första essäen, att hon vaknar upp dagen efter att hon har fyllt 40 och börjar tänka på barn utan att egentligen ha gjort det någonsin tidigare. Och att hon har liksom, hon bara inser att nu är det kanske liksom, inte det är omöjligt att bli gravid efter 40, men det är ju någon slags, hon har ju passerat någon slags deadline.
Bäst för det. Där.
Och som sagt så blev jag ganska sugen på den här boken direkt, eftersom det här är ämnen som jag själv har funderat ganska mycket på. Jag är ju då en kvinna utan barn. Och en kvinna som... High five, Biff.
Jag är en kvinna utan barn.
Ja, men det är på något sätt ganska laddat att säga det. Man måste använda en annan röst när man säger det. Det finns ju inga definitiva svar ännu, men det börjar väl luta mot att jag kommer att förbli en kvinna utan barn. Som sagt, det är någonting jag har funderat på väldigt, väldigt mycket de här senaste åren. Och som jag sa så skriver ju Martinsson redan att hon typ aldrig har funderat på barn förrän hon fyller 40, vilket jag inte riktigt så där känner igen mig i, för att jag... Hon beskriver att hon kommer ihåg när hon leker som barn att hon tänker att hon inte vill ha egna barn. Och jag kommer då gengäld ihåg när jag på 20 skrev en uppsats om hur min framtid skulle se ut. Och det handlar om att jag var typ gift, men jag kommer inte ihåg om det var en italienare, men jag tror det var en italienare. Och att jag skulle ha ett bageri och ha typ 20 hundar och 20 barn.
Och oj, herregud.
Sen jag skrev det så har jag ju dels insett att jag hatar att baka, så varför jag ska ett bageri vet jag inte. Dels blir jag också lite stressad av hundar, eller jag föredrar katter i alla fall. Så att det är som ganska många komponenter i den där lilla framtidsdrömmen som inte riktigt...
Ja. Och vad tycker du om italienare då?
Love them, men jag är ju gift med svensk, så det är ju inte... Ja, nojo. Men det vi har då gemensamt, jag och Martinsson, är att vi har liksom varit ganska fokuserade på de här tankarna på barn eller icke-barn. Och hon tar upp i de här olika scenerna flera olika sådär vinklar, eller vad jag ska säga, eller ja, flera olika ämnen kring det här. Hon skriver om mamma-influencers och vilken enorm marknad mammor är idag. Och jag har som själv, det där jag tyckte det var jättespännande att läsa, för jag har själv som tänkt ibland att vitt och vad mycket följare jag skulle ha på Instagram om jag skulle kunna som... Om jag bara skulle ha ett gravid announcement. Att liksom lägga, alltså inte för att det är därför jag liksom någon gång har velat ha barn. Men att det är ju liksom...
Man skulle skaffa barn därför.
Ja, om man tror att inte spelar roll, så har man nog inte analyserat sociala medier på samma sätt som jag har. Jag har många gånger tänkt där att fan vad det skulle så här trilla in. Om man skulle kunna med säga mamma influencer. Men det verkar ju bli det.
Men alltså den här mamma-influencer, det är ju alltså den delen av hennes bok är ju en debatt i Sverige just nu. Och det, jag tycker den är ganska intressant faktiskt alltså.
Ja, ja, jag ska återkomma lite till den alldeles strax. Men jag, precis när jag satt och funderade på den här boken och skulle liksom börja fundera vad jag ska säga om den här boken, så såg jag att de söker deltagare till en fjärde säsong av I väntan på dig, den här bloggserien som Prad Media har gjort för Yle. Och jag bara, finns det tre säsonger av det här? Och jag blir också sådär att alltså, folk får ju göra vad de vill, men jag kan inte låta bli att ställa mig frågan, hur intressant kan en jävla graviditet vara? Alltså, hur många gånger kan vi liksom repeata samma historia om och om igen? Ett spermie möter en ägg och så blir det 9 månader senare en baby i de flesta fall. Alltså, jag fattar som inte riktigt grejen. Alltså, jag gör inte. Och kanske det är det som är problemet, att jag kommer aldrig kunna fatta den här grejen eftersom jag själv inte har gått igenom det och eftersom jag själv inte har någon att vänta på.
Men fattar jag det heller, inte helt liksom. Men det är kanske just det att om man är helt född utan den här biologiska klockan och bara tycker att barn är äckliga, så jag menar, men å andra sidan, sen någon annan kommer säga att jag förstår inte hur du kan sätta upp 30 kattbilder på Instagram per dag, liksom, vem är intresserad? Man säger att jag är.
Jag tänker med den där serien alltså att det för mig blir det liksom att till exempel så tycker jag att den är väldigt heterohetsig och så här kärnfamiljshetsig, att nu i den här senaste tredje säsongen är det nu någon kvinna som skaffar barn med sig själv.
Ja, men nej, jag har inte sett ett enda avsnitt, för att som sagt var, jag kan inte riktigt uppbåda ett tillräckligt stort intresse för att klicka på och titta.
Men nej, du behöver
tydligen,
inte.
Tydligen är det inte ett problem för den här serien eftersom det redan finns 3 säsonger. Och nu
gör de en fjärde.
Ja, så att det verkar ju finnas liksom en annan marknad än jag då. Andra grejer som denna Martinsson tar upp i den här boken, så bland annat en essä som handlar om att svika sig, eller jag tror den heter Att svika sitt land, som handlar om det här liksom globala och nationella aspekterna av att skaffa barn, och att det är intressant att vilken politisk kraft det är i barnafående och barnafödande, och att det finns så väldigt många så här krafter som vill säkerställa att åtminstone vita kvinnor fortsätter föda barn. Och det hade jag liksom inte hört, men jag hade inte fattat liksom hur konkreta grejer det var, som just att i vissa länder där man liksom får mer eller mindre får pengar för att föda barn.
Ja, Ryssland är ju sånt. Jag vill säga en sak om det där första kapitlet, för det är det enda jag har läst i den här Sara Martinsson-boken. Men jag har alltså lyssnat på faktiskt jättemycket poddar med henne som är jätteintressanta. Bland annat den som heter Barnfri. Jag kan tipsa om den podden. Alltså den har gett mig mycket också. Och jag är ju inte barnfri. Jag är ju den enda i den här trionden som har ett barn. Men Tone Schunnesson, ni vet författaren.
Ja, hon är jättebra.
Jag älskar henne. Hon var med i Cyklopernas land här. Kanske något avsnitt senaste kanske. Och då hade hon läst den här boken också. Och hon sa att hon fyllde 36. Och sen sa hon att hon har liksom inte... jag vet inte om hon sa att hon inte har kommit så långt som Sara Martinsson. Men hon sa att hon sitter ännu och funderar på vill hon ha barn eller inte. Alltså, hon har inte valt. Och hon sa att det är ännu värre. Liksom, att den här Sara Martinsson har ju redan valt. Men hon sa att nu sitter hon där och funderar att... nu är jag 36, kan jag ännu sitta länge här och fundera på om jag vill eller inte vill ha barn? Och så sa hon, och sen får Petra med barn och hon är nog 55, och då blir man ju också sådär att jag vann just 15 år, men vinner man liksom 15 år? Så det var mycket sådana här frågor hon hade. Och jag tyckte det var så intressant, alltså att det också är ju vilken press alltså.
Ja, jag känner ju som igen mig ganska mycket i det där Schunnessons tankar där kring det här med att man inte ens är helt säker. Alltså, jag kan inte heller direkt, jag kan inte som ställa mig bakom Martinsson och vara såhär, nej, jag har aldrig velat ha barn, för det är inte sant. Hon skriver Martinsson i någon av de här sista essäerna, och så skriver hon att liksom att ha barn eller inte ha barn verkar inte vara den här avgörande aspekten för om man är sist och slutligen är lycklig eller inte, men att det som verkar vara avgörande är det att man har en känsla av att man har suttit i förarsätet och att man har haft ett val. Och ganska många barn, fria eller barnlösa kvinnor, har kanske inte haft det där valet heller. Det är lätt att liksom säga att om man vill ha barn så kan man få barn idag, eftersom det finns så många liksom IVF och hit och dit och så, men det är ju inte heller ett reellt alternativ för allihopa. Så är det bara.
Nej, så är det bara. Det måste man också komma ihåg.
Martinsson verkar vara ganska intresserad av just de här politiska krafterna och liksom hela den här mamma-influencer som som marknad och bla bla. Men jag är kanske lite mer intresserad av de här emotionella aspekterna av att vara barnfri eller barnlös. Och hur vi kan mötas, vi utan barn och vi, ni med barn, Kia.
Ja.
Och att är det ens någonting som vi ska sträva efter att mötas? Eller liksom, är det bättre att vi får ha var sitt eget rum på något sätt och vistas där i med likasinnade? Jag vet inte. Mm. Den här frågan ställer hon sig också i den här boken, men hon kanske är mer intresserad av att fösa undan, att utrymma ett utrymme för oss utan barn än att mötas, upplever jag. Och kanske hon inte riktigt har tillräckligt böjd nacke när hon ber om att också få finnas, eftersom hon får ganska stark kritik, eller hon har fått jättestark kritik. Bland annat min, jag tänkte säga good old friend, men sen kom jag på, har vi ens pratat om henne? Men jo, vi har pratat om moral, hennes bok i den här podden för några avsnitt sedan. Men Lyra Ekström Lindbäck recenserar den här boken i Expressen.
Jo, herregud.
Och Ekström Lindbäck är då tvåbarnsmor själv, ska sägas. Inte vet jag om det är relevant för det, men jag tänker att det kan vara det. Och hon hade läst Martinsons bok som en attack mot moderna mammor, mer eller mindre. Och hon anklagar henne för att mena att ingen egentligen vill bli mamma, och att alla som har blivit förälder eller mamma, så har ingen har liksom valt föräldraskapet själv, utan man är hjärntvättad av samhällsnormer och onda i högerextrema krafter. Och jag läste den här recensionen före jag läst boken. Och då var jag sådär, oj shit, vad är det här för bok? Och nej, nu när det äntligen kommer ut en intressant bok om ett ämne jag verkligen brinner om att läsa, så verkar den vara helt, helt koko. Och sen när jag hade läst boken så gick jag tillbaka till recensionen och var sådär, alltså, har vi läst samma bok?
Men alltså... det är så otroligt hur de vågar vara så fräcka, de där litteraturkritikerna där på andra sidan. Jag kommer att tänka nu faktiskt på Linda Skugges recension av den här. Hon är den här författaren som fick cancer. Och skrev om det.
Ja, Kristina Sandberg.
Ja. Yes, Kristina Sandbergs senaste bok måste väl ha varit eller något sånt. Men det är så otroligt fräckt. Att, så att det nästan var som att Linda Skugges recension var ett eget konstverk. Och jag tyckte faktiskt att när jag läste den här Lyra Ekström Lindbäcks recension av Sara Martinsson, för jag har inte ju läst nu då Sara Martinsson, att jag blev så här bara paff. Alltså, kan man skriva så här fult? Men nu kan man. Alltså, man kan ju. Och alltså också för att jag tycker att det är ett så känsligt ämne.
Man kanske kan argumentera för att man liksom Martinsons bok också är någon slags liksom, säkert kan man läsa den också som att den är fult skriven om folk med barn, men jag upplevde den verkligen inte så. Och Ekström Lindbäck skriver också i den här recensionen att barnlösa är såklart i minoritet, för att alla har ju en biologisk klocka, eller de flesta har en biologisk klocka, men att vara en minoritet betyder inte nödvändigtvis att man är förtryckt. Och det kan jag ju hålla med om, kanske speciellt som finlandssvensk. Mm-hmm. Men jag är häpen att hon lyrar helt utan att tveka så här, förkastar Martinsons hela bok. Som, och det här är ett direkt citat, ett lapptäcke av anekdotisk konspirationsteoretisk bevisföring för att det inte alls är naturligt att vilja skaffa barn. Och jag är så där, alltså ursäkt.
Alltså hon måste ju ha blivit jättesårad av någonting.
Men samtidigt så blir jag också, är det också min första instinkt att försvara den här boken för att jag också är en kvinna utan barn. Jag vet, alltså det är det jag menar, att det liksom, kan vi på något sätt mötas, eller finns det liksom, kan vi prata om det här utan att samtliga involverade är jättekränkta? Jag vet inte.
Det känns liksom sådär, för att vi är ju alla i den åldern att vi har jättemycket vänner som har barn, så det känns sådär att det finns två typer, att det finns de som försvinner helt in i bubblan och bara kan umgås med andra som har barn för att de tycker att nu när du inte har barn så liksom vi har inget gemensamt mer, och sen de som bara fortsätter som vanligt och okej, jag har fått en unge men jag är fortfarande jag och det har ingenting med något att göra. Så det känns liksom att det är de två typerna som finns.
Det är ju ett dike som det är svårt att hoppa över, kan jag tycka ibland. Och just det här, vi var ju in på det här med mamma-influerare. Jag vet inte riktigt vad man säger på svenska. Mamma-influerare.
Eller mamma-influencer. Jag skulle säga mamma-influencer.
Ja.
Naja, men säg vad du vill.
Ja, nej, men vi var ju in på det där. Och det är också en kritik som hon har fått, för att DN publicerar den här, eller en omarbetad del ur den här boken, just den som handlar om marknaden som då styrs av mammor enligt Martinsson. Och det här tog Sandra Beijer upp i sin blogg. Och hon är ju då, vad ska vi säga, Sveriges främsta bloggare kanske. Och hon blev då nämnd i den här artikeln, hon också i boken, liksom som en av de här mamma-influerarna. Varför kan det så svårt ord? Momfluencer. Shitsamma.
Ja, så kallar de ju dem. Momfluencers, ja.
Och Beijer, alltså hon är inte alls nöjd med att bli sammankopplad eller liksom stämplad som mamma-influerare. Och det kan jag också förstå, för jag har läst Sandra Beijers blogg i 20 år och det är ju liksom hon är ju den här bloggen och hon är ju mycket mer än bara mamma, men hon, men faktum kvarstår att hon är ju också mamma nu för tiden, och att hon har ett jättegulligt barn som figurerar där bland alla andra gulliga saker alltså, hon gör.
Ja, eller jag måste säga att jag har inte följt Sandra Beijer. Jag är ju ingen bloggar typ, så jag är liksom inte, jag har inte varit med på det där taget. Däremot har jag lärt känna henne genom när hon fick barn. Mm. Så för mig är hon, alltså hon är rent och liksom helt och hållet för mig en mamma-fluensare.
Ja, men spännande. Mm. För att jag har ju som sagt som läst den här bloggen i typ 20 år. Och för mig är hon ju något helt annat än liksom en sådär, vad jag tänker som typ Margot Dietz eller någon av de här som kanske inte har så mycket annat än sitt föräldraskap som valuta. Nu är jag kanske orättvis mot någon, men så är det ju faktiskt. Men det är liksom landar i på något sätt, jag har tänkt jättemycket på den här boken både före och efter att jag läste, men det jag landar i att det verkar liksom vara som att oavsett vilken sida av mammas träcke man står på, så verkar liksom ordet mamma vara så otroligt värdeladdat, att liksom av vare sig man är det eller inte det, eller inte vill vara det, eller liksom, och så har det väl kanske alltid varit, men det känns som att mamma idag är någon liksom, om inte nu extra upphöjt, men igen väldigt, väldigt upphöjt. Och jag kan inte som låta bli att tänka på, vet ni vem Hannah Nealman är?
Nej.
Vet ni vem Ballerina Farm är, som hon också är mer känd som?
Nej.
Den amerikansk mamma-influencer som då bor på en gård någonstans i naturen i USA. Hon har just fött sitt 8:e barn och typ 3 veckor efter att hon född det här barnet där hemma givetvis, så ställde hon upp i Miss World.
Jo, jag har sett de här bilderna. Mm. Hon är nog jättesmal. På den där. Ja.
Men, såg ni...
det jag tänkte på, wow. Hade hon
såg
faktiskt
också den där? Den där andra, det var nog helt irvära bad där kanske en månad sen att någon i USA någon sån här jättepopulär mamma-bloggare hade blivit fast för det att hon inte gav mat åt sina barn och bara hackade dem och var helt hemsk och hon hamnade i fängelse. Hon hade en jättepopulär YouTube-kanal och social media. Hon hade också typ 8 barn eller något sånt. En av de här ungarna hade då lyckats fly och farit till grannarna, och grannarna hade bara hoppats att herregud, och sen hade allt kommit fram så det var inte så bra.
Ja, det finns alla typer av mammor. Det känns på något sätt som om man inte ställer sig bakom det här att Hannah Nealman såklart ska få ställa upp i Miss World 3 veckor efter att hon har fött sitt 8:e barn, och så roligt det är, och liksom, så är det liksom mom-shaming. Eller det är som ett otroligt låst läge. Eller så är man då som Lyra Ekström Lindbäck menar att Sara Martinsson är, så är man foliehatt som bara liksom söker efter bevis för någonting som egentligen inte är sant. Och det är klart att Sara Martinsson har en tes som hon driver i den här boken, och en tes som kanske ibland mer en önskan än en sanning, men hon har, alltså, men jag upplever ändå att den är ganska väl underbyggd. Och det är klart att Ekström Lindbäck blir sur över att bli kallad någon slags medlöpare för liksom högerextrema krafter, det skulle jag bli. Och det är klart att Sandra Beijer har byggt sin blogg på 90% annat än barn, men det är ändå 10% där som handlar om barn. Och klart jag är så förbannat trött på att prata om barn och mammor, samtidigt som jag inte vill prata om någonting annat än det, för det är det enda jag tänker på. Och klart det skulle vara liksom det bästa skulle vara med på något sätt alla skulle orka fortsätta försöka förstå den andra på andra sidan. Och jag tror ju det här liksom att på något sätt vi är ungefär lika olyckliga och lyckliga på båda sidorna. Och liksom misstron mot och känslan av att vara kränkt av den andra verkar vara ganska ömsesidig efter att liksom ha följt den här debatten nu. Men det som jag på något sätt känner så otroligt starkt när jag läser den här Sara Martinssons bok, och varför jag sist och slutligen ändå tycker väldigt bra om den, så det är att liksom under de här 200 sidorna som jag läser så är jag liksom inte undantaget. Jag är inte den avvikande, utan jag är liksom i fokus och i centrum. Jag märkte just som på tal om Sandra Beijer, så just hon är en sån här typ som jag har följt i massor av år och visserligen har lite av en personlig relation till idag, men som oftast, alltså liksom de flesta år inte haft. Och jag tog liksom jättehårt när hon, eller jättehårt, men jag reagerade väldigt hårt när hon gick ut med att hon var gravid för några år sedan. Inte för att inte liksom, och det här behöver inte vara liksom bara kvinnor i populärkulturen man följer, utan också vänner. Alltså oavsett hur glad jag blir för någon skull, så är det ändå liksom, så för mig personligen så känns det på något sätt som ett slags fyrljus som slocknar när någon blir gravid. För att det känns som att jag är sådär, ja okej, vi ses om 18 år, hej då.
Ja, och sådär att du är den enda i världen som...
Ja, och så smäller en dörr igen framför mig liksom, till någon slags mammarum dit jag inte kommer in hur jag än försöker. Det är så helande att läsa om kvinnor utan barn. Det är bara som så skönt att inte vara den där, att inte vara den där som har blivit lämnad kvar på något sätt. På försättsbladet, alltså insidan av pärmen, så finns det liksom ett så här randigt mönster, och i de här ränderna så står det liksom namn på offentliga kvinnor utan barn. Och det är liksom, jag läser de här namnen så där gång på gång på gång och bara, oj ja just det, hon har ju inte barn, just det, hon har inte barn. Och då är det liksom lite som att de här små fyrljusen tänds igen.
Ja.
Och det är bara väldigt skönt. Och om Lyra Ekström Lindbäck tycker att det är meningslöst, så föreslår jag då att hon kan ju istället då titta till exempel på fjärde säsongen av I väntan på dig. Så har hon någonting att göra.
Alltså jag har just läst en bok som handlar om en kvinna som inte vet om hon kan bli gravid eller inte. Hon vill jättegärna bli gravid. Och sen så tror jag att det på något sätt, eller jag uppfattar den som så att sen slutar det med att den här kvinnan kanske inte ändå var så 100% säker på att hon ville ha barn. Och hon har en syster som är en influencer som det där har ganska mycket följare. Den heter Bli utan och är skriven av Ellen Strömberg. Var det då när den boken kom? Det är ju alltså en fiktiv roman. Men när den kom, blev du inte så här på något sätt utnämnd till Svenskfinlands den här Sara Martinsson? Den här liksom kvinnan utan barn. Nu ska du berätta Ellen hur det är. Liksom, att alla ville, ja. Hur är det med dig, Biffen? Har du tänkt på sånt här? Eller har du, liksom, har du varit som Sara Martinsson när du var liten visste du redan att...
Jag har alltid vetat. Jag är helt otroligt ointresserad av barn. Ja. Och jag är ju redan 45, så det är liksom... I'm over that hill. Inga problem. Jag kan knappt liksom sköta mig själv. Så hur skulle man kunna sköta om några ungar? Plus barn luktar illa, de är äckliga, de söndrar allt. Och... Never ever.
Böcker om självhjälp och råd om hur man hittar sig själv, blir lyckligare, går ner i vikt, förbättrar sin självkänsla, maximerar sin effektivitet. Eller kanske man bara funderar på att hur kan man bli framgångsrik och vacker. Det här är liksom superpopulära böcker. Och framförallt i USA, men de böckerna kommer ju sen oftast också till oss. I USA så omsätter den här marknaden många miljarder dollar varje år. Och alltså, man har räknat ut att det kommer 15 000 titlar. 15 000! Om självhjälp varje år.
Jesus.
Den här branschen för att optimera sitt liv sysselsätter då allt från psykologer och före detta idrottare till astrologer och terapeuter. Alltså man kan egentligen vara vem som helst som skriver en självhjälpsbok idag. Och det där, då funderar jag ju så här. Vad är det vi håller på med? Alltså varför behöver vi de här självhjälpsböckerna? Varför skriver alla självhjälpsböcker? Varför använder vi? Vi konsumerar ju väldigt mycket av det här nu. Och, liksom, och när jag funderar på det så landar jag väl i någon form av att vi försöker maximera vår lycka. Och hela vårt samhälle hetsar oss till en sån här maximeringskultur. Alltså vad som anses vara ett bättre liv beror på samhällets normer. Och så om man tittar på samhällets normer just nu så ser det ut som att det vi värdesätter är effektivitet och prestationer. Ellen och Biffen, läser ni självhjälpsböcker?
Nej.
Jag har tidigare riktigt binge-läst dem, men sen vid något tillfälle fattade jag att jag är fortfarande deprimerad, ful, fet och fattig. Och liksom, det var inte...
Så röker.
Ingenting hjälper. Så jag har bara liksom, jag har bara accepterat att jag är fet och ful och fattig. Och det är, liksom, det är de kortarna som jag har fått.
Hur är det med dig, Ellen? Du sa att du inte läser självhjälpsböcker. Har du någonsin läst den?
Alltså, nog har jag väl bläddrat i någon gång någon Brené Brown eller vad hon heter eller något. Men jag tycker att jag hinner inte ens läsa all den könlitteratur jag vill läsa, och jag vill verkligen inte liksom spendera någon av min dyrbara lästid på att läsa självhjälp som jag inte ens tror på. När jag kan läsa en god roman eller poesi eller varför inte någonting annat trevligt, skönlitterärt.
Alltså jag är nu, jag är liksom, nu, vi är egentligen väl då Team Ellen här, men nu är vi ju alla ganska överens om att vi då inte kanske läser så mycket självhjälp. Men jag fick en sån självhjälpsbok i min hand, det var egentligen därför jag började prata om det. För jag fick en bok i handen som heter Ta din tid, gör mindre men bättre. Den är helt nyskriven. Jag tänkte, nice, effektivering liksom av ens tid, det vill jag lära mig. Den är skriven av den svenska historieforskaren David Larsson Heidenblad. Han är själv stor konsument av självhjälpsböcker och så skrev han då sin första bok om självhjälp. Han hade, det här passar ju bra ihop här med Ellens ämne, att han hade blivit förälder och det där. Och då märkte han, oj, tiden räcker inte till. Jag kan liksom inte spela fotboll med grabbarna och gå på öl, utan jag måste vara hemma och byta blöjor och så att ta hand om det här barnet. Stackaren. Och det där, och då skrev han den här boken. Men jag kan säga att jag läste bara det där första kapitlet när han berättade det här. Sen var jag så här, oh god, det här vill jag inte läsa. Och där, istället började jag intressera mig faktiskt för att varför finns det så mycket självhjälpsböcker? För att han är inte en kvasi-forskare, utan han är en riktig forskare. Alltså han är så där, han verkar vara väldigt vettig och smart. Så här, varför har han skrivit en självhjälpsbok? Alltså, varför skriver folk självhjälpsböcker? Vad kanske vad jag behöver fundera
men
på.
Men då tänker jag att folk är så dumma att de går på vad som helst att det är vetta pengar. Eller sen att man är bara intresserad av att jag skriver något shit och sen vill jag bara se att går folk på det här eller inte. Att det är sådär som ett socialt experiment.
Ja, och så just att det, är ju som det finns en enorm marknad just för att som vi tidigare var in på så känner ju sig alla oavsett livssituation så känner vi oss hetsade och liksom stressade av det här samhället och den takt vi tvingas leva i PGA-kapitalismen eller vad man nu vill beskylla den här, det här samhällsbygget för eller vem man vill beskylla, ja, nåja. Så då är det ju klart att det finns en marknad för att alla vill ju ha den här lösningen till att hur ska jag sluta må shit?
Exakt. Håller ni med om det här? Att ungefär, är det kanske 5 år sedan så märkte man att ett uppsving i frivilligt lidande bland techmiljardärerna i Silicon Valley. De drev tesen att modern teknologi har gjort människan mindre mänsklig och så började de stiga upp 4 på morgonen och de joggade till jobbet fast det var 12 kilometer och det ösregnar. Oftast joggar de barfota. De börjar duscha i iskallt vatten och vet ni, så här, fasta flera dagar i sträck. Ja. För de ville leva ett stoiskt liv. Stoicismen hör ju alltså till den här antika livsfilosofin och den handlar om att hur man hanterar då, utmaningar och svårigheter på ett konstruktivt sätt. Det här, jag borde bli lite mer stoisk, men stoicismen för, liksom, är nästan som en religion för de här tech-gubbarna. Och i samma veva kom många sådana här manliga självhjälpsgurun. Jag säger det här namnet, Jordan B. Peterson, så vet ni vad jag talar om. Han är alltså kanadensare psykologiprofessor och 2018 kom han med den här boken med sina livsregler. 12 Rules for Life, kommer ni ihåg? Jag ska inte gå in på honom mer där, för att jag har talat om den här mannen för att jag har tittat på hans föreläsning. Att Jordan B. Petersons livsråd handlar om att inte ljuga, att man ska stå rak i ryggen, ha en bra hållning, bädda sängen.
Jag bäddar sängen varje morgon och mitt liv är ändå helt kaotiskt. Det här hjälper.
Och det som jag märkte när jag var tittade och lyssnade på honom, att alltså, gå och lyssna på den här delen när så sällskapet har gjort, där jag helt alltså recenserar hans föreläsning, men alltså från mig själv då. Men jag tyckte att han predikade väldigt, alltså det var mycket religiöst. Han hade ett religiöst hållningssätt. Men han blev sen också frontfigur för en hel mansrörelse, sen hände det väldigt mycket med honom. Han kraschade ju lite också. Och så här. Men nu, om man blir intresserad, man är så här, om jag hör hur Ellen är sådär, Jordan B. Peterson. Så du får ju till USA och då kan du försöka gå på hans turné som har startat nu i februari. Den heter We Who Wrestle With God. Ja, det där träffas en Noora Hämäläinen, moralfilosofen. Känner ni till henne?
Nej, jag har ingen moral.
Du har ingen moral, men hon har skrivit den där Trump post... Vad heter den? Trump i en postmodernistisk tid. Något sånt här. Okay. Docent i filosofi vid Helsingfors universitet. Och hon har i varje fall skrivit en helt ny bok som har kommit för några månader sedan. Heter The Making of the Good Person, Self-Help, Ethics and Philosophy. Och det där, hon har alltså skrivit om självhjälp. En forskare som alltså inte skriver en självhjälpsbok, utan hon skriver om självhjälp. Och det där, hon sa jätteintressant. Hon sa att kyrkan och prästen, dit många liksom förr i tiden vände sig för att be om råd, har idag ersatts av den här expertkulturen. Alltså det är det att vi söker idag hjälp från personer som uppfattas som sakkunniga. Att man kan se självhjälpsböckerna som ett led i det här. Att vårt samhälle har blivit mer och mer sekulariserat. Och vi har inte en religiös plattform som vi kanske hade tidigare, åtminstone i Norden. Så vart ska man vända sig om man har frågor och funderingar? Alltså, då är det lättare att tipsa om böcker till kompisar än att säga, gå och prata med din präst. Att det här, och de har liksom lite skiftat här. Man har bytt ut en sån här rådgivare mot böckerna.
Mm. Ja, och sen känns det annars också att nu för tiden är sådär att det är ganska hårt fokus på att du är den som gör ditt liv och jag och egot och sådär, att du är den som måste ta kontroll. Och sen tidigare hade jag kanske bara sagt, nej men om Gud vill så då går det så. Att du är din egen Gud i princip. Så,
individualistisk, alltså vi är ganska individualistiska i samhället.
Ja, och också liksom inte för att vara that österbottning, men i de flesta religioner så finns det också någon slags fokus på omsorg för andra, vilket jag tycker ganska ofta liksom saknas i de här självhjälpsideologierna. Det är bara sådär, gör det som du mår bra, vilket liksom så i min värld så mår man oftast bättre om att fokusera på någon annan en liten stund, eller gör någonting för någon annan en liten stund, alltså. Ja
exakt. En sak som kan upplevas som lite, alltså som jag kan uppleva som lite provokativ, är ju alltså nivån, kvaliteten på de här 15 000 titlarna som skrivs varje år. Alltså att en person som sätter på sig experthatten utan att förtjäna det, eller så här, ger råd som går stick i stäv med vad vetenskapen säger, det är lite besvärligt med sådana böcker.
Och det finns det finns ju ingen liksom skydd mot de här titlarna heller. Vem som helst kan ju vara coach idag. Vadå coach? Det säger liksom ingenting. Det finns inga krav på liksom utbildning eller erfarenhet eller någonting, utan det är bara sådär, ja nej men jag är coach och jag har skrivit den här boken om att själv coacha dig själv.
Ja, exakt sådär är det. Men alltså den här Nora Hämäläinen sa att det finns ett sug efter självhjälpsböcker och det finns mycket marknadsföring kring den här litteraturen och det finns en beredskap att använda böckerna för att forma våra liv. Alla de här tre sakerna gör ju liksom att därför finns den här marknaden. Det finns också ett intresse att ge ut böcker som inte har jättehög kvalitet, för det är konsumtion. Alltså man vill ju bara, folk konsumerar det här, alltså ger vi ut sådana här böcker. Kommer ni ihåg den där? Kommer ni ihåg en bok som hette Omgiven av idioter?
Såklart.
Det var då när man delade in folk i färger. Man var sådär, alltså Ellen, du är gul och Biffen, du är grön och jag är röd. Och det här, så är man såhär, du är Kia jätteextrovert. Och så här håller man på. Och det där, den var alltså skriven, den kom 2016, skriven av Thomas Eriksson. Och den var liksom inte alls vetenskaplig, men man trodde att den var det. Det var färganalys bara. Man marknadsförde den som att den stämde överens med forskning, men sen kom det ganska snabbt ett reportage från magasinet Filter, och där kritiserade de Thomas Eriksson och sa att han använde sig av helt utdaterade teorier som inte är mera vetenskapliga än horoskop. Och då slösar man ju värdefull tid, energi och pengar liksom på någonting som man sannolikt bara distrahera en hela tiden och som inte har någon effekt, och man ska kunna göra något annat istället. Sen tycker jag att okej, läs en sån här bok och håll i minne att det här kanske bara är humbug, men Omgiven av idioter blev liksom slöseri på en kollektiv nivå, för en massa institutioner och chefer använder den som fuckbok.
Alltså det är ganska, så vi var alla idioter.
Vi var alla idioter. Men alltså jag var förra året, alltså typ ett år sedan, på en sån här poddkurs där det kom någon sån här superkändis brittisk föreläsare, och hon delade också in oss i färger. Jag kommer ihåg att jag var sådär, varför måste jag vara gul? Hon bara, oh my god, because you talk so much, you're yellow. Jag bara, sluta. Men så här är det. Vem vänder ni er till när ni har så här huvudbry?
Alltså igen, och då, det är inte ett jättelångt steg. Man behöver bara ta några steg från den här ena hyllan på biblioteket till en annan hylla. Läs en roman, skulle jag säga. Vilken tack. Som helst. Det här säger, okay, det är klart att jag tutar i mitt eget horn, eller vad det heter. Nej, okay, det här var riktigt svengelska. Det är klart att jag som författare säger det. Men jag tror på riktigt att man lär sig mer av litteraturen än av, ja, du behöver inte ens vara könlitteratur. Läs en historisk bok, läs en essäsamling, whatever. läs någonting annat än från den här självhjälpshyllan. Jag blir galen. För det är också en stor trend liksom bland såna här clean girls och that girls på TikTok, att de är sådär. Och så avslutar jag varje kväll med att läsa åtminstone 10 minuter. Och så när de säger, ja vad är det du läser då? Och så är det alltid typ sådär, 12 regler för ett rent rövhåll. Alltså det är som såhär, det finns liksom ingen ska plocka upp en roman eller någonting som ska vara. Och jag alltså läser vet du Colin Hoover eller vad som helst. Men jag tror på riktigt inte att du lär dig någonting av det här. Så blir du rik på 8 dagar.
Det som också är så störande med sådana typer, så att jag följer inga med nyheterna för att jag blir så ledsen av det. Så jag sitter hellre bara här och fokuserar på mig själv, att bara jag mår bra, så skitskillande vad det händer i världen. Man är också sådär att läs böcker, följ med nyheterna och gå ut. Eller just liksom sådär att folk är så jag. Jag tycker att det är mycket intressantare att följa med vad som händer i världen och följa med folk som har helt olika åsikter än vad du själv har. Och jag tycker att man lär sig mer av det.
Men det är klart att vi saknar någon slags sådär arena för liksom ett andligt eller ett utvecklande samtal eller whatever man vill kalla det. Men jag tror också liksom inte på att man hittar det genom att sitta och peta sig i naveln och läsa en bok. Alltså nu blir jag riktigt upprörd här.
Det är bra.
Jag tror väldigt mycket på att engagera sig själv i ett sammanhang. Alltså gå med i en förening, gå med i en styrelse. Jag skiter i om det är liksom Finlands förenade UFO-vänner eller alltså whatever, eller ett politiskt parti eller någonting. Alltså så här, samlas kring ett gemensamt intresse eller en gemensam vad som helst. Där tror jag att man kan liksom utveckla sig själv om det är det man är ute efter.
Arbetslivet upplevs ju som ganska osäkert idag. Kanske ännu mer än tidigare. Det ställer ganska stora krav. Man ska ta eget ansvar också på arbetsplatsen. Du ska vara självgående ansvarig för att inte bara liksom, du ska inte bara göra ditt jobb utan också leda dig själv. Och just den här forskaren Nora Hämäläinen sa att ett klassiskt exempel är att man sätter en massa folk i ett öppet kontorslandskap och så ger man dem en självhjälpsbok för att berätta hur de ska klara av att psykiskt sitta i det där öppna kontorslandskapet. Nu ska du själv lösa det här. Varsågod. Men liksom, självhjälpskulturen är ju också sådär att om man tror på att ingenting är omöjligt om man bara anstränger sig själv tillräckligt mycket. Så brukar jag tänka bland med människor som mediterar att jag har säkert så här mycket fel i huvudet för att jag aldrig tar mig tid att sätta mig ner och meditera. Men det är också ju en form av att någon annan säger så här, nu ska du sätta dig ner och tänka. Men det här egna tänkandet bestämmer om man lyckas eller inte lyckas. Och då landar ju alltså ansvaret hos individen. Och det här ansvaret borde alltså ju landa hos de styrande ekonomiska eller politiska krafterna, inte hos oss.
Ja, och så sitter man där och kramar och kristaller.
Här får du en kristall. Men hörni, vad tror ni att framtiden kommer att... Hurdana självhjälpsböcker skrivs det i framtiden?
Jag tror att vi ganska snart är färdiga med självhjälpen. Hoppas jag kanske lite mer än vad jag tror. Men,
ja. Den här forskaren som jag talade med så sa att agendan för unga människor kommer att synas i självhjälpslitteraturen. Och självhjälpslitteraturen i framtiden kommer att handla om klimatförändringen. Eller klimatkrisen, könsidentitet, transfrågor. Det kan jag ju tänka att så det låter ganska vettigt. Alltså för att vi måste få svar på vissa frågor och då vänder vi oss till självhjälpslitteraturen.
Ja, men är det självhjälp längre om det handlar om klimatfrågor? Eller liksom, då är det väl mer bara liksom facklitteratur, eller?
Exakt, och det är inte heller liksom så bra att folk läser några flummiga böcker av människor som inte riktigt vet vad de håller på med och sen diagnostiserar sig själv med lite vad som helst. Att det är inte heller bra.
Jag tänker att det är sådär att så här handskas du med din klimatångest. Så här reser du mindre.
Jag ska då alltså bjuda på en sån här liten nostalgitripp. Ta er tillbaka till en era länge sedan. Då allt var enklare och livet lekte. Det vill säga 2008.
Ja, verkligen. Skriver jag under. Gud vad det var enkelt.
2008. Barack Obama vinner USAs presidentval. Amy Winehouse vinner 5 Grammys för albumet Back to Black. Ilkka Kanerva avgår som utrikesminister efter att Hans och Johanna Tukiainens snusk-sms läggs ut i pressen.
Jag minns.
Leggings anses vara riktiga kläder. President Martti Ahtisaari får Nobels fredspris. Ryssland vinner Eurovisionen Och Kina är värdland för sommarolympiaden. En annan tid, sannerligen.
Alltså verkligen!
Och, ja, säg inte annat. Och så hade vi alla crackade iPhones såklart också.
Jag sitter här i leggings och min crackade iPhone. Jag har inte lämnat 2008.
Nej. Men såklart också Twilight-seriens första film kommer ut. Tada! Minns du den här, minns du den här Twilight-hysterin?
Om jag minns.
Alltså jag minns ingenting. Ja, men jag tänker gå direkt ut och säga, jag har aldrig läst en enda Twilight-bok. För det är ju böcker, nu måste jag nu fråga här, men det baserar väl sig på böcker.
Alltså ja, det är en bokserie som är skriven av Stephanie Meyer. Och den fick också, jag har bara läst en av de där böckerna för det var så dåligt skriven att jag började må illa. Det är liksom... De är också kända för det att de är jättedåligt skrivna.
Okay.
Men folk bara älskar dem ändå för att det är liksom sådär, åh, vilken kärlekssaga. Och de handlar då alltså om tonårsflickan Bella Swan som flyttar till småstaden Forks i Washington för att bo hos sin pappa. Och väl där så träffar hon den snygga och mystiska Edward Cullen som ser ut som en korsning mellan James Dean och Morrissey. Och de blir vilt förälskade. Och sen så visar sig att Edward de facto är en vampyr, men deras kärlek övervinner allt. Mm. Och det här älskar vi. Älskar vi år 2008. Vi tyckte att det att Edward vill äta upp Bella men inte gör det för att han älskar henne så mycket var höjden av romantik. And so the lion fell in love with the lamb, stönar Edward åt Bella och alla tatuerar in citatet på sin arm. Sen Kristen Stewart som spelar Bella och Robert Pattinson som spelar Edward var även ett par i verkliga livet och Twilight-fans världen över var i extas över det här. Men sen var Kristen otrogen mot Robban och blev dessutom gay, så var den sagan slut. Men alla
vet so
alla
lesbian vega, dumped ja. The lamb.
Alternativ var rockbandet Paramore's song Decode var med på Twilight soundtracket och det användes hårt i marknadsföringen. Den är så bra. Jag har lyssnat på den jättemånga gånger nu, den är helt sjukt. Den användes jättehårt i marknadsföringen av filmen och bandets sångerska Hayley Williams har senare berättat att hela bandet skämdes för de tyckte att den filmen var så kökig. Jag tycker det är så roligt. Det är så jätteroligt. Tänk att de har farit på det här. Går till premiären av filmen och hoppas att åh, vad är vi med i?
Fast jag tycker det där tycker jag är lite fånigt. Alltså den första filmen är faktiskt inte så dålig. Alltså de där andra sen så säger jag ingenting. Alltså faktiskt inte. Alltså, kanske några år sedan.
Ja.
Jag säger ingenting om de här andra filmerna som kommer efter. Men den där första är ändå en helt legit film. Alltså det är det.
Biffen, ja, du låter lite...
Man kan ha åsikter.
Du tvekar. Vad är det du tvekar?
Jag tvekar. Vi kommer in på det. Ja, men alltså jag har som sagt inte gett Twilight en tanke på åratal. Men sen så börjar Bella och Edward poppa ut på mitt TikTok-flöde. Så Bella Swan outfits och Twilight aesthetics och Twilight parody. Så det är säkert de nostalgiska millennials som då älskar Twilight när de kom ut och... Så de har hittat det här igen. Och sen eftersom emo och goth-scenen igen är trendig så har även den här yngre publiken nu hittat Twilight. Och superpopulära sminkmärke Colourpop har just gett ut en Twilight-kollektion som sålde slut direkt. Så det kanske också...
Alltså det här är som Friends. Alltså så att man liksom, det har gått så länge sedan det kom.
Ja,
så nu har kidsen börjat digga. Är det så?
Ja, precis. Jag tror att det är så. Det är säkert någon...
Ja, men och så är den också så meme-vänlig Twilight. Alltså det finns så mycket man kan plocka upp där liksom Bella, where
verkligen.
The hell have you been, loco? Alltså hold on title, spider monkey. Alltså det finns så mycket såna som är liksom finns i våra kollektiva medvetande.
You nickname my baby Nessie after the Loch Ness Monster. Alltså det är så hemskt.
Renesme.
Oh, alltså jag förtjänar mig så utanför nu. Jag vet ingenting. Jag förstår inte det andra förresten.
Ja, och det är också sådär jätte TikTok-vänligt just liksom alla det här Edwards glitter-scener liksom. Man är så, oh, det är så cringe-worthy. För att där är det så att, för att han är vampyr. Och man ser inte liksom något huggtänd eller något, men det är att när han går ut i solljuset så börjar han glittra. Och sen Bella hoppas så, you're so beautiful! No, I'm a monster! Alltså det är bara liksom, vitt och det är helt hemskt. Alltså det är helt hemskt.
Är det här alltså den första? Är det här den första?
Det är liksom typ all, alltså jag tittar på alla fem
filmer.
Det är alla.
Filmer. Det är inte första,
ja,
det är alla.
Liksom, yeah. Allt har bara liksom roddats in i en sån här hemsk glittrig mardröm. Men ja, så jag tänkte då liksom, borde jag kolla på Twilight-filmen igen efter att jag hade kommit så mycket på TikTok. Och det är då precis vad jag gjorde. Jag led mig igenom Twilight, New Moon, Eclipse och Breaking Dawn part 1 och part 2. Och när jag då 2008 ville gå och stå i skogen och vänta på att en sexy vampyr skulle hitta mig, så ville jag 2024 ringa kvinnojouren efter att jag sett de här filmerna. Det man då upplevde som otroligt romantiskt känns liksom som en så här toxisk relation eller våldsfantasi. Och jag märker liksom att jag tittar på filmerna så, där, så att man kollar på true crime och man gapar lite ibland. Man säger, nej fy fan, vad håller ni på med? Så jag hoppas verkligen att de som nu är unga och tittar på de här filmerna är då lite mer kritiska, vilket jag nog tror att de är hoppeligen. För det första så är då Bellas enda personlighetsdrag att hon biter sig i underläppen hela tiden. Hon är liksom så galet tråkig. Hon är inte intresserad av någonting. Överhuvudtaget så är karaktäriseringen väldigt dålig i både böckerna och filmerna. Och när Bella och Edward träffas för första gången så spyr han nästan för hennes doft förra gången hans vampyrinstinkter.
Och normalmänniska... Det är som en idé på krogen.
Ja, verkligen. Normalmänniska skulle ju vara så att se dig Reven Edward, men icke Bella. Hon tycker att det är jättespännande med någon jappe som beter sig så dåligt mot henne. Så sen när Edward ber henne att följa med honom in i skogen,
så hon bara, yes, ja, I will go.
Yes, ensam i skogen med en arimon som jag känner alls. Det är jättekul, let's go.
Jag kommer springande.
Ja, precis. Och det här är då liksom den här dynamiken i deras relation i alla fem filmer. Att Bella gör vad som helst för Edward. Hon svär sin eviga kärlek, men Edward är mest bara sådär, jag vill döda dig, men jag ska behärska mig för jag vill inte leva utan dig. Eller sen, åh, du är så vacker. Som vi ju vet att det är det enda en man behöver säga åt oss kvinnor så att vi ska känna oss värdefulla.
Nu är jag ju inte någon förhållande, men är inte så där i förhållanden då?
Jag vet, jag inte heller, så liksom I wouldn't know. Hur är det Ellen med au pair?
Det är inte kanske jätterepresentativt för just vårt förhållande där, men jag tycker ändå att, alltså, och jag säger inget, jag har också läst alla böcker och det är väldigt länge sedan jag har läst dem, och jag tycker att böckerna är värre än filmerna. Jag tycker filmerna faktiskt är bättre i det här fallet, och när jag säger filmerna så menar jag den första filmen, för igen, de här andra, det spårar så ur efter att första filmen, men första filmen tycker jag ändå är liksom en sån här, det är en tonårskärlekshistoria. Den ena råkar vara vampyr, men det är ändå, jag tycker ändå att det, alltså jag tycker ändå att den är ganska gullig. Alltså sorry nu, men jag,
nej, men det är bra.
Nu står jag upp för det här.
Jag som inte har sett den enda av de här filmerna tycker det är jätteintressant att ni tycker olika.
Ja, men liksom det känns hela tiden just att det här att han är vampyr är en metafor för våld. Och att vi då har upplevt det här som så här ljuvlig romantik, gör mig helt mörkrädd. Bella vill också bli vampyr, men Edward vill inte ge henne den glädjen. För det känns så att, det kändes då liksom att han skyddar henne, liksom hisse var romantiskt. Men nu känns det mer så att Edward bara vill att det är han som är starkare än Bella och det är han som styr den här relationen. Och Stephanie Meyer, hon är ju mormon. Och hon har sagt att hon har skrivit in mycket av sin tro i böckerna. Och det märker man. Män är starka och deras ord är lagen. Kvinnor ska bara vara tysta och snygga och se till att männen mår bra. Under den här lugna ytan så bubblar det aggression. Och Edward vill också att han och Bella ska gifta sig för att de har sex för att han är gammaldags. Vilket kanske beror på att han är 87 år äldre än Bella.
Jävla pedo!
Ja,
han är ju vampyr! Hallå!
Precis!
Nej, men jag tänker 87 år äldre, det är din pojkvän, 87 år äldre, och det enda han vill är mörda dig, men han försöker att inte göra det. Okej, jag tar det.
Men
det
han glittrar och han är jättevacka, så det är liksom det är så definitionen av att om han bara är snygg så det räcker.
Ja, bra,
jag kan ändra honom.
Vilken lärdom.
Men det bortser ju helt från magin, det är ju det. Det är ju som en ganska stor beståndsdel man inte kan plocka bort, för då faller det här kortbygget. Men det är ju en magisk berättelse.
Alltså, jag har ju svårt med filmer som är orealistiska.
Ja.
Jag tycker om när det är realistiskt.
Precis, ja. Det här. Men alltså, en av den här filmseriens absolut värsta scener, och det finns så många, när Bella är kåt och försöker få Edward ha sex, men han bara, nä. Och sen här börjar jag också fundera, att de säger hela tiden att Edward är kall som is. Så det låter inte så där jättekul att ha sex med någon snoppe, basically en istopp. Så jag också sådär, hur ska det här liksom gå till? Men det är kanske bara jag som funderar på sånt här.
Du får skicka mail åt Stephanie Meyer och fråga.
Hur hade du tänkt det
här? Det där, you did not think this through. Det är liksom hårt fokus på att vara oskuld tills man gifter sig, och det finns liksom inte nämnvärt mycket hångel senare, utan Bella och Edward, de ligger mest bara på en äng och stirrar på varandra. Och sen bör det ju nämnas också att Edward såklart inte är oskuld, men det är mycket viktigt för honom att Bella är det. Edward är sjukt possessiv över Bella, men underskattar samtidigt henne hela tiden. Och i slutet av den sista filmen, Breaking Dawn Part 2, så säger Edward rakt ut åt Bella att jag tänker alltid att du inte kommer att klara dig i motgångar, men sen varje gång överraskar du mig och klarar dig ändå. Det är så här kulmen av en omvänd komplimang. Så jag blev bara arg och ledsen. Tack för mig.
Ja. Okej, ni tyckte ändå olika.
Jag står för det.
Du var mysad där, Ellen, uppe i Jakobstad.
Mm. Ja, nej, men alltså, det är klart att det finns vissa grejer man kan ifrågasätta med den toilet. Till exempel det här med att den här Edwards bror, eller vad man ska kalla honom, Jasper, alltså han med den här stirriga blicken, som också är väldigt meme-vänlig, att han är då gammal sydstatssoldat och det är inte alls problematiseras. Det är också sådär, okej, okay, sure.
Cute.
Men jag håller fast vid att jag tycker att Twilight 1 är en riktigt god, alltså ja, den kan man nog se på. Sen kan man kita i resten. Jag skulle vilja att flera biografer, jag vet inte om de kanske gör det där nere i Helsingfors, men sådär, att de skulle ta in och visa så här Twilight, och skulle de ha en sån cringe-visning så att man får sitta och se på Twilight tillsammans med andra och typ sådär, så här, säga med de här klassiska citaten och typ så här ropa. Alltså det, liksom, att det skulle vara, kan inte sällskapet anordna en sån här se på Twilight tillsammans med...
Oj, här. Men alltså det där skulle ju på riktigt vara roligt. Jag var och tittade på den här Taylor Swift Eros-filmen med min guddotter, och där var så att alla sjöng med och dansade och hade, jag tyckte att det var jätteroligt.
Hörrni, nu för tiden i sällskapet, så om man är där på appen och är inloggad, så kan man vara med och diskutera med oss. Det tycker vi ju om, för vi vill ju gärna veta vad ni tycker. Ni får skriva precis vad ni vill om de här ämnena vi har haft. Men ni får också jättegärna skriva, för att jag undrar att... har du någon fått hjälp av en självhjälpsbok? Det är det jag skulle vilja veta. Men har du någon gång haft nytta av en självhjälpsbok? Är den frågan vi ställer den här veckan. Annars så säger jag Biffen Ahonen. Tack. Du var tyst.
Jag blev helt chockad. Jag var så här,
du var shit, vad ska hon nu? Vad ska hon nu? Tack.
Oh my god. Tack. Hej då.
Ellen Strömberg. Tack.
Tack.
Det heter Kia Svetihin, det här sällskapet.